Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära lyssnare, välkomna till det näst sista avsnittet av Vår blodiga historia för den här säsongen. Tiden har minst sagt gått fort. Det är nästan som man blir mörkrädd. Vi är alltså på avsnitt 39 av den fjärde säsongen av podden. Jag hoppas att ni haft en spännande och lärorik säsong med mig. Och själv har jag i vanlig ordning lärt mig otroligt mycket under avsnitten som jag gjort under våren. Jag lär mig alltid något nytt när jag skriver dessa manus. Jag hoppas att jag kan bidra till en ökad kunskap hos er också. Nåväl. Om du uppskattar arbetet med podden så kanske du kan tänka dig att stödja den med en liten slant. Detta görs via vår Patreon med så lite som $1 i månaden, men man får naturligtvis bidra med mer. Jag kan tycka att jag förtjänar en glass i månaden för arbetet som går in i avsnitten, och går du in på poddens Patreon kan du alltså stödja oss. Länken finns nere i texten till detta avsnitt, eller så går du in på Patreon och söker på poddens namn, Vår blodiga historia. Men nog med tiggeri, vad blir det för spännande ämne idag? Jo, så det förra veckan började vi titta på bakgrunden och upptakten till den drabbning i Skåne som gått till historien under namnet Slaget vid Lund. Sveriges kung, Karl den XI, har ställts inför ett val. Lämna Skåne när vintern är i antåg, men förlora Malmö till danskarna. Eller gå på och försök få till ett avgörande på slagfältet. Kungen valde, som vi vet, det sistnämnda alternativet. Och i skydd av mörkret, natten mellan den 3 och 4 december 1676, lämnade den svenska hären sitt läger och tågade över Kävlingeåns is i ett försök att bokstavligt talat ta danskarna på sängen. Vi fortsätter vår historia där. Klockan 04.00 påbörjar den svenska hären sin marsch över den frusna Kävlingeån. Den högra flygen går först. Isen håller och de kommer över. Snabbt formerar sig soldaterna på fältet på andra sidan i väntan på att resten av hären ska komma över. Därefter följer centerns infanteri och sist den högra flygen. Tunga vagnar och kanoner drar man över de broar som lagts ut på isen. Överfarten tar en timme, men armén kommer över och ännu vet de danska fienderna ingenting. Nervositeten måste ha varit enorm hos ledningen. Strax innan avfärden från lägret hade en brand brutit ut och förstört 20 hyddor. Skenet från branden undgick inte danskarna, och i en dansk källa från det danska lägret beskrivs faktiskt att man upptäckt att det brinner i det svenska lägret. Trots detta lyckades själva övergången genomföras utan danskarnas vetskap. Det kan vara svårt för oss som moderna betraktare att häpna över detta företag, men då ska vi inte glömma att ljud- och ljusbilden i samhället under 1600-talet är något helt annat än vad vi känner till idag. Du som tältat i vildmarken under vintertid kan ha en bra uppfattning om hur naturen låter. Och tar man bort alla de ljud som vi ständigt hör men inte tänker på, så blir det extremt tyst. Världen måste rimligtvis alltså ha varit en mycket tystare plats. En armé på cirka 8000 man och 6000 hästar är dessutom inte en tyst sak i sig. Hästar gnäggar, vagnar skramlar och befäl måste ju ropas ut. Med all rimlighet borde danskan ha upptäckt vad fienden gör, men av någon anledning gjorde man inte det. Efter slaget vid Lund hamnade frågan om försummandet av bevakningen vid domstol. Man ville gå till botten hur ansvariga lyckats missa att en armé genomför en sådan manöver som svenskarna faktiskt gjorde. Men man kom inte fram till någon rimlig slutsats och därmed förblir frågan ett av historiens mysterium. Lägg där till det kompakta vintermörkret som den svenska hären fick gå igenom. Operationen skulle ske i lönndom, så lyktor och facklor var uteslutet. Kanske lyste månen upp tillräckligt mycket för att hjälpa soldaterna att gå över. Det är som bäddat för missförstånd och problem. Men man lyckades som sagt, och det är först när morgonen gryr mellan klockan 7 och 8 den 4 december som nyheten om överfarten blir känd för den danska krigsledningen. Nu, kära lyssnare, får du försöka föreställa dig en karta över Skåne. Eller ännu bättre, leta upp en sådan. Staden Lund ligger i den sydvästra delen av landskapet, inte långt från Malmö. Norr om Lund rinner Kävlingeån i östvästlig riktning. När den svenska armén gått över flodens norra sida och formerat sig, så har man ställt upp ungefär i nordsydlig riktning med arméns högerflygel pekandes söderut mot Lund. Det danska lägret löper parallellt med ån, alltså väst-öst. Den svenska planen går med andra ord ut på att anfalla det danska lägret från väster, men det uppstår problem. En svensk framryckning kan inte genomföras tillräckligt snabbt. Landskapet mellan de båda arméerna är täckt av vallar, diken, gärdsgårdar och andra hinder. Man får rent av göra halt emellanåt för att riva dessa hinder så att vagnarna och kanonerna ska kunna komma fram. Dessutom blir danskarna varse om framryckningen och är snabbt på fötter. Den svenska kungen, Karl den XI, verkar ha varit särskilt stridslysten denna dag, för han vill gå på, men övriga i krigsledningen lyckas få kungen på andra tankar. Man beslutar istället att tåga söderut mot Lund och använda staden för att förankra sin högra flygel, alltså den sidan av stridslinjen som pekar söderut mot staden. Det är också denna högra flygel som kungen själv tar befäl över. Det tar danskarna bara en halvtimme att ställa upp i slaglinje parallellt med svenskarna. Att få till ett anfall i den danska sidan är därmed inte längre en realitet för kung Karl. Istället börjar de båda herrarna tåga söderut, konstant inom syn och hörhåll från varandra. Innan vi kommer till själva drabbningen vill jag förtydliga några begrepp för att det inte ska bli fullständig kaos. För enkelhetens skull talar vi här om 3 enheter som utgör en armé. Högerflygel, center och vänsterflygel. Vid slaget intog båda arméerna en för tiden typisk uppställning. Kavalleri, alltså beridna soldater, på flyglarna och fotfolket eller infanteriet, hur man vill kalla det, i centern. Viktigt att komma ihåg är att flyglarna blir spegelvända när man talar om motståndarsidan. Den svenska högerflygeln står alltså mitt emot den danska vänsterflygeln. I mitten sker naturligtvis ingen spegelvändning utan center möter center. Den danska armén är överlägset större, hela 60%. De båda vinterlägren, alltså Lortlägret och det andra lägret vid Lilla Harry, hade tagit ut sin rätt på de svenska trupperna. Och till det kommande slaget hade man cirka 8000 stridande man, varav 6000 satt till häst och resten utgjordes av fotfolk. Kung Christian hade å andra sidan uppemot 13000 stridande soldater och ungefär lika mycket rytteri. På pappret bör alltså danskarna vinna en förkrossande seger i det som komma skall. Norrifrån löper 2 vägar mot Lund, Getingvägen och Kävlingevägen. Idag möts dessa vägar, inte långt ifrån centralstationen, men 1674 möttes de strax norr om staden, alldeles intill en kvarn som stod på en höjd. Kvarnen är riktmärket när de båda arméerna tågar söderut, som 2 jättelika ormar över landskapet. Svenskarna anlände till höjderna först och strax därpå ansluter sig fienden. Båda sidorna avvaktar, Ingen vill inleda drabbningen då svenskarna och danskarna försöker vänta in att ytterligare enheter från den egna sidan ska anlända till slagets skådeplats. Lugnet före stormen bryts när den svenska befälhavaren Otto Wilhelm von Fersen börjar gruppera sina mannar till anfall. Men något står inte rätt till. För under uppställningen inser generallöjtnanten att alla soldater som ska vara på plats inte är det. De hade halkat efter, men detta visste von Fersen inte om vid tidpunkten. Han begär förstärkning och beviljas detta. I väntan på att ytterligare soldater ska anlända börjar danskarna också inte ha stridspositioner och danskarna är fler till antalet. Klockan har ännu inte slagit 9 på morgonen och solen har nyligen gått upp när den första stridskontakten äger rum. Trots det danska numerära överläget slås de tillbaka, men snart anländer fler danska trupper och kastas rakt in i striden och börjar återta mark man tappat. Svenskarna går till motanfall och segrar igen. Denna gången lyckas man ta höjden utanför Lund där kvarnen står och den kommer ge svenskarna ett taktiskt övertag denna dag. Innan vi fortsätter bör vi klargöra några saker om det svenska sättet att föra krig på vid denna dagen. Den svenska doktrinen på slagfältet går tillbaka till Gustav den andra Adolf. 15- och 1600-talen präglades av en ganska trög och statisk krigsföring nere på kontinenten. Riddarna hade spelat ut sin roll som slagfältets massförstörelsevapen. De hade ersatts av stora enheter infanteri, block av soldater med olika beväpning som opererade som enskilda fästningar. Holländarna var först med att bryta med denna trögrörliga taktik och introducerade mindre och mer lättrörliga enheter. Gustav den andra Adolf utvecklade det holländska konceptet ytterligare genom att integrera de olika vapenslagen fullt ut samt genom att införa en mer aggressiv taktik. Nu skulle man gå på och söka kontakt med fienden. Slag skulle avgöras med snabba och effektiva stötar mot fiendelinjens känsliga punkter. Kavalleriet tränades att överge karakollen till förmån för frontalangreppet. Karakoll är en manöver som går ut på att ryttarna ställer upp i långa led. Så rider man fram till fienden, avfyrar sina pistoler och rider längst bak i ledet för att ladda om. Det svenska kavalleriet rider istället rakt in i fienden, avlossar sina pistoler i sista sekund och drar värjorna. Det svenska sättet att agera på slagfälten är alltså rörligt och aggressivt och det finns en förklaring till varför man väljer just detta. Eller som alltid i historien, det finns säkert en rad förklaringar, men en i raden är landets begränsade befolkning. Sverige har alltid, och har ännu, relativt liten befolkning. I krig kan man inte ställa upp enorma härar, och att gå in i ett utnötningskrig med en fiende som har den kapaciteten vore förödande. Istället förlitar man sig på mindre militära formationer bestående av välutbildade soldater som slår till där det gör mest ont hos fienden. Och så är det till viss del ännu idag. Men åter till slaget som snart kommer att eskalera. För medan trupperna utkämpar skärmytslingar vid kvarnen strax norr om Lund anländer fler och fler trupper tillhörande båda sidor. Dessa intar sina positioner och börjar bilda linje som totalt blir 1 kilometer lång. Fronten mellan danska och svenska soldaten är i snitt cirka 200 meter bred. Det är vid stridslinjernas sydspets, alltså alldeles vid staden Lund, eller inne i centrala Lund om man tittar på den nutida staden, ungefär där lasarettet och Norra kyrkogården idag ligger, som slaget börjar på riktigt. Den svenska högerflygeln och den danska vänstra drabbar samman. På båda sidor har respektive kung tagit befäl över flyglarna och det är svenskarna som rider till anfall mot fienden. Den svenska aggressiva taktiken bär frukt och rytteriet slår sig igenom sin danska motsvarighet. Kraften är så våldsam att man rider igenom och in i de bakre linjerna av soldater. Men danskarna förstärker sin vänsterflygel och driver tillbaka svenskarna. Dessa gör i sin tur förnyade anfall och så håller det på. Förlusterna är hemska på båda sidor, särskilt bland de danska officerarna. Och en timme efter att den svenska högern och danska vänstern drabbat samman börjar den danska stridsviljan krackelera. Klockan är då någonstans runt 10 på morgonen. Längre norrut har striderna dock inte påbörjat, utan enheter håller på att anlända till skådeplatsen och formera sig. Den sargade danska vänsterflygen börjar dra sig tillbaka och den oorganiserade reträtten övergår snabbt till en flykt. Man tvingas bakåt en bit och därefter försöker de flyende danskarna ta sig tillbaka till sitt läger längre norrut, men Karl den XI är hack i häl. Den svenska kungen är faktiskt nära att stryka med, för under förföljandet av danskarna avlossas ett skott mot majestätet. Kulan träffar kungens häst i pannan. Djuret överlever, men skottet studsar uppåt och genom kungens hatt. Hatten finns bevarad och går att beskåda på Livrustkammaren i Stockholm. När danskarna når sitt läger lyckas man inte organisera ett försvar och snart är svenskarna framme. Karl den XI och hans mannar far fram brutalt genom lägret som plundras medan tillfångatagna danskar slås ihjäl. Soldater och civilister som följt med trossen flyr i panik norrut mot den frusna Kävlingeån. Stockning uppstår när tusentals människor försöker ta sig över isen och för många trängs på en för liten yta. Isen ger med sig, människor och djur faller ner i det iskalla vattnet och många drunknar. Den danske kungen, Kristian den V, var dock en av dem som lyckades komma över innan isen brast och nu ställs Karl den XI inför ett val. Man har två alternativ. Antingen säkrar man stranden och överfarten över ån. Även om den danska vänsterflygen kollapsat så finns risk att den omorganiserar sig och återvänder till slaget. Eller så kan kungen dra sig tillbaka söderut mot Lund och bistå trupperna som vid denna tiden drabbat samman där nere. Man har förföljt danskarna i hela 8 kilometer och till slut fattas beslutet att lämna en mindre vaktstyrka vid ån och återvända till slaget. Klockan är då någonstans runt vad vi idag hade kallat lunchtid. Medan Karl den XI och den svenska högerflygen förföljde danskarna norrut inledde striden i centern. Kontakt skedde kring klockan 10, men en även för denna tid en märklig sak ska ha ägt rum. En dansk officer sprang fram mellan linjerna och begärde duell med den svenska gardeskaptenen Bernhard von Lieven som antog utmaningen. I sann filmisk anda påbörjade de båda männen sin tvekamp på liv och död i ingenmanslandet mellan de båda linjerna. Svensken segrade, plockade upp sin döde fiende Sverige och återvände till de egna linjerna. Därpå inleddes kanonbeskjutning från båda sidorna. Danskarna, vars kanoner hade bättre positioner och var grövre, visade sig vara effektivare. De svenska soldaterna förbjöds söka skydd genom att kasta sig på marken utan skulle visa upp en resolut kampvilja genom att stå kvar medan fientliga kanonkulor plöjde upp led bland de egna förbanden. Detta ackompanjerat av de döendes skrik, sprutande blod och flygande kroppsdelar. Stora mängder brännvin var ett vanligt hjälpmedel vid den här tiden och i den här situationen. Den danska elden var så förödande att svenskarna till slut inte hade något val än att gå rakt på elden. För denna kanonduell kunde man inte vinna. Snart täcktes slagfältet av tjock rök som skymde sikten och närstrider fick utkämpas i nästintill blindo. Danskarnas överlägsenhet i centern var dock övermäktig och den svenska linjen tvingades tillbaka med ohyggliga förluster. Dessutom lyckades danskarna erövra de svenska kanonerna. Snart anlände dock svensk kavalleri till centern och ger sig in i striden. Den danska vänsterflygeln, alltså den som flytt norrut tidigt i slaget, hade lämnat den danska centerns ena sida oskyddad och där red svenska förstärkningar in med full kraft. Danska soldater stupar i drivor och de överlevande tvingas dra sig tillbaka. I cirka 2 timmar har striden i centern utkämpats och på både den danska och den svenska sidan finns sönderslagna spillror av enheterna kvar. Och runt 12 drar sig båda sidorna tillbaka för tillfället. Medan de båda sidornas centrar ger sig på varandra rider den danska högerflygen till anfall mot den svenska vänstra som är i ordning och därför drabbas av allvarliga förluster. Vi är nu alltså på slaglinjens nordliga spets. Striderna här blir kaotiska och den delen av slagfältet är den som vi idag vet allra minst om. Vad vi vet är att danskarna är numerärt överlägsna, liksom längs hela linjen. Tanken är att angripa de svenska dragonerna som suttit av sina hästar för att strida till fots, krossa dessa och rulla över den svenska flanken för att anfalla centern i sidan, och man är nära att lyckas. De svenska soldaterna faller i sådan omfattning att flygen är nära att tillintetgöras och förstärkningar måste skickas dit för att inte en fullständig kollaps ska ske. Svenskarna tvingas dra sig bakåt och reträtten är nära att övergå i ren flykt, vilket oftast leder till enorma förluster. Alltså precis samma sak som skedde på andra sidan slaglinjen där den danska vänsterflygen kollapsat tidigt i slaget. Nu är alltså segern inom räckhåll för danskarna. Man har förvisso förlorat sin vänstra flygel, men man har å andra sidan nästan förintat den svenska samt tvingat fiendens center bakåt med enorma förluster. Man är numerärt överlägsen och den svenska högerflygen, alltså under Karl den XI, befinner sig långt ifrån slagfältet. Den danske befälhavaren på högerflygen, Friedrich von Arensdorf, hade alltså med stor sannolikhet kunnat avgöra slaget här till dansk fördel, men han begår ett misstag. Order om att inte följa efter svenskarna går ut till de danska trupperna. Varför kan vi såklart spekulera kring, men sannolikt har Arensdorf bristfälliga lägesrapporter från slagets olika delar. Han är alltså försiktig och vill inte ta några risker. Istället beslutar han sig för att hålla mark som han erövrat. Både den svenska centern och vänsterflygen drar sig alltså tillbaka och man tar skydd i landskapet norr om Lund med staden i ryggen. Man har lidit enormt, men man är inte besegrad. De sargade enheterna som återstod av den svenska armén börjar att omorganisera sig. Källorna talar om en dyster stämning bland soldaterna och kungen hade man inte hört av på länge. Han kunde ju lika gärna vara död. Den danska hären hade också lidit stora förluster, men fler soldater som tågat till slaget under morgonen hade nu anlänt och börjat ställa upp för strid i den nya danska stridslinjen. Än värre för svenskarna är att danskarna har kvar alla sina kanoner plus de svenska som man erövrat tidigare. Ett förnyat lugn infinner sig över slagfältet där döda och sårade ligger utströdda medan de som fortfarande är kvar i striden förbereder sig på nästa omgång. Runt 1:15 inleds det andra skeendet av dagens drabbning. Linjerna formeras i nya höger- och vänsterflyglar samt en ny center. Danskarna tar initiativet och går på hårt. Snart börjar den svenska högerflygen backa för trycket, men det går bättre på den vänstra och där tvingar man danskarna tillbaka. I mitten lyckas svenskarna stå kvar utan att ge mark, men man pressar heller inte framåt. Mycket mer än så vet vi faktiskt inte om detta skeendet, men en teori är att man slåss till ett dödläge. Ammunition och krafter på båda sidor tar slut och man drar sig tillbaka. Svenskarna retirerar ytterligare söderut, ännu närmare Lund, och en tredje gång börjar man ställa upp för strid. Krafterna hos manskapet är antagligen helt förbrukade vid detta laget och bland danskarna råder en viss segeryra när man förbereder sig på vad som är tänkt att bli det sista anfallet. Då, som hämtat ur en episk film, kommer vändningen, bokstavligt talat. De svenska soldaterna ser hur den danska linjen börjar vända om och dra sig undan. Skälet till detta är att kung Karl den XI återvänt till slagfältet efter 5 timmars frånvaro med en relativt välordnad och ännu mycket stridsduglig högerflygel, den som förföljt danskarna tidigare. Arensdorf har fortfarande ett numerärt överläge och Karl den XI vill inte möta den danska linjen på egen hand. Istället rider han runt med sina soldater för att ansluta sig till vad som återstår av den svenska hären västerifrån. Den danske befälhavaren fattar beslutet att genskjuta de återvändande svenskarna och lämnar linjen norr om Lund för tillfället. Karl den XI beordrar anfall, för man vill slå sig igenom den danska linjen. Förlusterna blir stora bland kungens män, som slås tillbaka 2 gånger och tvingas till reträtt. Men danskarna är trötta och låter ännu en gång bli att förfölja. Detta till trots har en del svenskar lyckats pressa sig igenom de danska linjerna. Bland annat kungen själv som ansluter sig till leden av svenska soldater strax norr om Lund. Konungens återkomst har en enorm effekt på de trötta och slitna soldaterna. En förnyad iver och stridsvilja sprider sig i leden och kungen ska ha ropat, citat, "Bröder, visa er nu som ärliga män och jag försäkrar er att den gode guden ska ge oss segern", slutcitat. Istället började en osäkerhet och nervositet spridas i de danska leden. Framför sig har man nu den illa tilltygade svenska gamla högerflygen som leds av Nils Bjelke sedan kungen brutit sig igenom och anslutit sig till soldaterna vid staden. I ryggen har man resterna av den svenska hären. Danskarna är med andra ord fångade med fiender både framåt och bakåt när de förbereder sig för att gå till anfall mot Bjelkes styrkor rakt fram. Cirka 15:15 på eftermiddagen börjar den svenska hären vid Lund att marschera nordväst för att möta danskarna. När anfallet mot den danska linjen inleds är Arensdorf nära att fullständigt inringas och stridsviljan kollapsar. En vild flykt inleds bland de danska soldaterna och svenskarna kan löpa amok bland de flyende fienderna. Danskarna stupar i drivor. En del enheter lyckas dock ta sig ut genom en lucka norrut och dra sig till byn Vallkärra som man tänder på. Svenskarna förföljer och klockan är nu 17:00. Mörkret har lagt sig över Skåne och när Karl den XI anländer till den brinnande byn med sina trupper syns fienden inte längre till. Eldupphör blåses, svensklösen avfyras och en gudstjänst i tacksägelse för segern hålls av de kvarstående svenskarna. Slaget vid Lund innebar krigets vändpunkt. Och efter denna drabbning så var det osannolikt att danskarna skulle kunna göra anspråk på de områdena i södra Sverige som man tidigare förlorat. Men man kontrollerade fortfarande Östersjön och kriget var inte över. För fred blev det först 1679 efter ett ohyggligt lidande bland Skånes civila befolkning. Kära lyssnare, jag hoppas att du uppskattat de här 2 avsnitten om slaget vid Lund. Enbart 1 avsnitt återstår och jag kommer inte avslöja vad det kommer att handla om. Utan jag hoppas att vi hörs igen om 2 veckor. Vill du stödja vår blodiga historia så gör du det lättast via Patreon. Länk finns nere i avsnittsbeskrivningen. Jag som gör detta avsnittet heter Dino Helmefalk och jag tackar dig för att du har lyssnat. På återhörande och hej då.